Tack Herre att vi är här samlat i ditt namn. Och då har du lovat att du är med oss. Jag ber Herre att den här som jag ska predika idag ska gå in i hjärtat och anden och påverka nya idéer som kommer från dig. I Jesu namn ber jag dig. Amen. Vad kul att vara här. Vad kul att du är här. Och det är väl några där hemma som tittar också på din lilla mobil. Jag bara ger en bra tips att om du kommer hit så då hör du bättre och du ser också någonting. Och du är med i atmosfären. Men det kräver ju en liten utmaning att du måste ju åka hit. Så. Det är ju jobbigt det. Men ni som är här är väldigt välkommen. Jag har funderat lite den här ämnet att du vet, vi ganska många funderar ofta hela livet än att varför är jag här? Vad ska jag göra? Och sen funderar vi också den när vi tittar sen andra människor att varför är jag sånt här som jag är? Ofta det kan vara ganska jobbigt också att förstå den att amen, jag är sånt här som jag är. Och speciellt när man upptäcker massa fel i sig själv. Att du är inte det som du skulle vara. Och du jämför med andra människor och de är bättre. Så det finns massa forskning om hur de här sociala medier har påverkat på människor. Att de som använder väldigt mycket sociala medier. De blir bara mera deppigt. Därför att de ser hela tiden den bästa sida av andra människor. Andra människor visar sin bästa sida. Som är kanske inte sant. Men det är den sida som de kan visa. Utseendemässigt och annars också. Du vet, det är sällan du ser folk äta den där makaroner och ketchup igen. De tar en bild. Femte dag. Som på jobbet. De alltid skrattar åt mig när jag har mina nudlar och kycklingben. Varje dag. Varannan dag åtminstone. Om jag skulle ta bild på den så är det jättetråkigt det där. Man måste ta bild på den som är spännande. Om någonting spännande händer då tar man en bild och sätter där. Jag var här. Någonting spännande hände. Och då när andra tittar på den, de tycker att ja, vilket spännande liv han har. Och jag har så tråkigt. Jag äter varannan dag nudlar och kycklingben. Och de där andra, det är hela tiden när jag tittar på den där. De är överallt och det är så spännande. Och sen när man tittar andra människor som är kändisar eller sportfolk, de kan springa så fint och de kan göra allt möjligt och du kan inte. Och sen man tänker att kom igen, varför är jag som jag är? Och det här är inte gammal tanke alls, eller den här är inte alls ny tanke. Därför att det finns ju en hel del om det här i Bibeln. Också. Jag litar inte på såna här. Vi tar den bort. Min assistent kommer här och hämtar. Bra. Jag skulle kunna ta bilder av min fru i Facebook och sätta. Åh, titta vad vacker fru har jag. Det skulle se så mycket bättre ut än jag. Någonting har jag lyckats med. Men vi går in i Bibeln och kollar lite vad de har funderat att vad är det här för någonting? Andra Korinthierbrevet 4:7. Men denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är ständigt trängda, men inte instängda. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nedslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Den här är stark plats i Bibeln. Alltså, vi har skatten i lerkärl. När man tänker såna här, jag tänker lerkrukor när jag läser sånt här. Min fru samlade ett tag väldigt mycket. Det var lerkrukor överallt. Och det är bra att ha, vet du. Om du plötsligt har massa blommor som behöver lerkrukor. Och sen, jag uppskattar det inte så där. De är billiga och dåliga. De går sönder när man bara rör dem där i förrådet. När jag försökte flytta dem på en annan ställe, plötsligt ett fem som är trasiga. Och så måste jag gömma dem. Hon upptäcker ingenting, därför det var 10 till där bredvid. Så. Ni vet, lerkärl är billiga. Och speciellt på den här tiden som den här boken är skriven. Den är jättegammal. Ett par tusen år. De hade inte ens plast. Så det här var deras version av PET-flaska. Lerkärl. Så att vi stoppar en skatt på en plastmugg. Den där är inte värd en enda spänn. Faktiskt, det här är kanske värt par öre. Men jag kan fylla den med guld. Ja. Har du tänkt på det? Att det egentligen ofta det spelar ingen roll hur den behållaren är för värdesaker också. Du kan ha hur värdefulla grejer som helst i en sån här plastmugg. Och det är lite det som man säger här, att att man har lagt en skatt i en plastmugg därför att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Att oavsett hur den underbara Guds människor du ser och bär något häftigt, det är ändå plastmugg. Oavsett vad händer, det är ändå en vanlig människa. Kött och blod. Så som du och jag. Och det är enligt Guds plan. Det är inte så. Jag har haft väldigt länge en sån här tanke. Också andligt, men i världen överhuvudtaget. Att de som är stora i våran ögon, i människoögon, de är på något sätt bättre material. Vet, man säger gärna att någon är Guds man eller Guds kvinna, någon underbar predikant, Moder Teresa eller någon sån här kända som är stora. Man tänker oj, vilken häftig, uff. Det är bara en likadan plastmugg som du. Men man säger också att i Bibeln att vi har kommit från damm och sen dit ska vi återgå som damm. Så ja, därför det är väl lite bättre den här lera jämförelse. Men plast kommer från jorden också, under jorden, och vi hoppas att dit ska den någon gång också vidare. Men den som vi är gjord är inte så jättemycket värd. Men det som vi kan bli fylld kan vara värt så otroligt mycket. Och därför, vi ska inte höja eller sänka varandra. Vi är lika mycket plastmuggar allihopa. Men vi kan sträva på den att man kan fylla det med något riktigt gott. Och sen, vi är också alla lika dödliga allihopa. Du vet att det som är gemensamt med Billy Graham och Moses är den att de är döda. De har varit en kärl som har kunnat bära mycket gott. Men det är ändå en kärl. Och de går sönder. Så att vi är här den tiden som vi är här. Och tanken skulle vara att vi inte koncentrerar på att polera den här plasten. Att göra den finare. Utan i innehållet. Vi börjar gå någonstans här. Du känner den. Hoppas jag. Vi tittar lite liknande tanke här på Andra Timoteus brev 2:20. 2:20 Andra Timoteus. Men i stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver, utan också av trä och lera. Några hedrande ändamål och andra till mindre hedrande. Den som nu renar sig från dessa blir ett kärl till hedrande ändamål. Helgat, användbart för sin Herre och redo för varje god gärning. Där börjar vi börjar få lite tips om det som kommer skall. Men här säger man just om det att i ett stort hus det finns ju alla möjliga föremål för olika saker. Och du vet, det är därför så viktigt att vi är annorlunda. Och vi ska vara annorlunda. Jag har pratat med, han är god vän min, han Oskar Kjeder som ofta spelar här. Och vi brukar skoja om det här mångfalden. Du vet, nu för tiden, man har tagit den här mångfalden, ordet. Och som jag förstår, mångfalden är väldigt brett ord. Men man har minskat i medierna den att gälla typ sexualitet. Men mångfalden egentligen, om man tänker människomångfalden, den är ju helt enormt brett uttalande. Jag vill prata om den här riktiga mångfalden. Hur annorlunda vi är och hur det är Guds plan att du är annorlunda. Därför att om vi skulle vara likadana allihopa, det skulle vara hemskt. Därför då får vi ingenting gjort. Överhuvudtaget, vi människor. Det här skulle inte funka om alla skulle vara likadana. Jag läser lite till om den här samma ämne. Nej, vi går inte ännu där. Jag tar lite exempel först. Jag är sån som jag älskar att fixa grejer. Jag tycker om verktyg. Jag är sånt som här har jag tog med mig lite verktyg. Den här är en bra verktyg. En kofot. Man säger också nattnyckel, har jag hört. På nattetid kan man gå i andras lägenheter och skaffa lite sidoinkomster. Och den är otroligt hållbar. Och man kan bryta och köra sönder lite allt möjligt med den här. Ja, allt möjligt. Och plocka isär grejer. Det är jättedåligt att plocka ihop någonting. Det är mer där att plocka isär. Kraftfullt. Gå igenom och du vet. Jag vet inte om man kan visa. Blir pastor Linda sur om jag förstör hennes predikostolen? Ja, då måste jag betala det och ni har alltid sett allt. Jag måste göra den på natten då. Men jag har något annat verktyg tror jag har med mig. Som är också jätteviktiga. Titta, här var en grej. Ja, vad är det här för någonting? De flesta av er har aldrig använt en sån här verktyg. Den är multimeter. Om man mäter elektricitet. Olika. Det är jätteviktigt för den. Otroligt dåligt för att göra den som man kan göra med kofot. Alltså de här är helt andra kategorier. Men egentligen, jag kan inte hitta på nu någonting samma sak som man kan göra med de här två verktyg. Och du vet, vi människor är lite så här att du vet, den här som är världens bästa att boxa. Du vet, de där som vinner alla. De är lite såna här. De kan gå igenom väggar. Och göra vad som helst. Och sen där finns den här lilla, söta, tysta ingenjör. Som funderar saker. Vill inte boxa. Och vill inte kanske ens röra. Tycker om att bara fundera och planera och räkna ihop. Kanske sätta ihop saker och fundera något annorlunda. Och de är väldigt annorlunda. Och de ofta går inte ihop heller. Du vet, den orsakar i oss människor ganska mycket problem att vi egentligen inte förstår att vi är annorlunda. Och också den att vi inte kan se från andras synvinkel. Och vi kan inte se från Guds synvinkel det här. Att han har skapat oss väldans olika. Då kan vi kolla lite. En tanke om just det här. Som jag tycker att det här är ganska radikal. Det är inte alls snäll tanke på något sätt. Romarbrevet 9:20. Romarbrevet 9:20. Du människa, vem är du då som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det. Varför gjorde du mig sådan? Vänta nu, jag ska läsa den igen. Du människa, vem är du då som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det. Varför gjorde du mig en sådan? Det är precis det som vi frågar Gud. Varför gjorde du mig sånt här som jag är? Varför är jag inte så som de alla andra? Varför? Ofta, väldigt ofta i livet, i början. Den här varför-fråga brukar inte lösa någonting. Det är mera, man skulle kunna fråga vilken. Vilken ändamål har du format mig? Eller vad ska jag göra med det som jag har fått? Du vet, det är just med verktyg är så att på jobbet, när jag jobbar mycket med praktiska saker och sen man går runt och bär massa verktyg med sig. Och sen när jag måste mäta el och jag har med den här, då kan jag mest, det bästa jag kan orsaka väldiga problem. Jag kan orsaka en smäll när jag stoppar den här på någon elkontakt. Har gjort den också. Det är inte kul. Var på någon sån här ålderdomshem och De hade nog fel med dörrar. Såna här brant dörrar är sådana att på sådana här större platser att när man stänger av en ström då stängs alla dörrar i hela byggnaden. Och jag är där och kopplar. Pssst, sa det. Och då stänger alla dörrar och sen alla springer. Varför dörrar är stängda? Pff, jag vet inte. Det här är bara test. Det här är bara test. Jag testar här. Jag hämtar min multiverktyg och går och testar runt omkring. Sen när jag får den här riktiga verktyg då kan jag testa vad var det som var felet och hitta den där felet. Och den löste jag lyckligtvis. Men just det där att när man inte har de rätta grejer på rätt sak, då blir det fel. Så ofta vi människor är lite så att vi försöker trycka oss själva på någon annans plats. Och samtidigt vi frågar och frågasätter Gud. Varför gav du mig en sånt här liv? Därför att mitt liv var tanken att göra det här. Och det går inte. Vad är det fel med dig? Och där är frågan om just den att skapat. Påstår till skapare att han har nu planerat fel den här. Oj. Och det är precis det som tydligen det här har varit 2000 år sedan också problem. Därför att man ser här att vad är du människa att ifrågasätta Gud? Att kom igen nu. Mitt liv är mitt liv, minsann. Här i Sverige vi har rättigheter. Vi har rättigheter. Det är jätteviktigt. Alltså, det kommer alltid fram. Först, vad som helst händer då folk kommer. Ja, men jag har rättigheter. Ja. Och sen vi är likadana emot Gud. Ja, men jag har rättigheter. Ja, minsann, mitt liv är sånt att jag ska alltid ha allt bra. Och jag ska lyckas med allt. Så är det. Och sen du Gud har gett mig en liv som innehåller misslyckan. Vad är det för någonting? Vad gör du? Det är Johan. Alltså, vi är del av hans plan. Egoismen, det är det. Och du vet, vi kommer tillbaka till mina verktyg därför att jag tycker om dem. Då kan ni komma ihåg också någonting. Om inte något annat så ni kommer ihåg olika verktyg av den här predikan. Ja, hur var det? Det var jättebra. Han hade en massa verktyg med sig. Jag hade en sån här entums fastnyckel. Det finns en liten problem är att jag aldrig behöver en sån här. Det är fel. Det är tumstorlekar. Och det är amerikanare som har tumstorlekar. Vi har metriska måttet om ni har inte upptäckt det. Och då var jag en skapande människa. Så jag skapade av en liten kofot av den här. Och här på andra änden en minihammare. Men jag tyckte att den var jättebra. Men om det här skulle ha hänt med en människa. Att Gud tycker att ja, men jag ska skapa om dig lite grann. Jag gör dig en annorlunda på en annan uppgift. Den där stackars människan skulle tycka att ja, men det här går inte. Jag har planerat att mitt liv ska vara så här. Jag ska göra det här. Och så här ska mitt liv gå. Och du Gud, vad håller du på med? Jag har förlorat en del av mig. Och jag har blivit helt annorlunda. Det här gillar jag inte alls. Och sen man, ja, jag har själv också varit där. Man berättar Gud. Ibland till och med lite aning och kristet stil. Att vad han ska göra. Och du vet, det hjälper inget. Därför att vi ska hitta det som han har gjort oss att vara. Vi, som jag läste i början att vi ska vara en sån här lerkärl till en skatt. Och bära den vidare. Tänk vilken uppgift vi har. Så att vi är inte alls kallade till exempel på den. Att kritisera de andra vad de är skapat för. Eller kritisera mig själv att jag är på något sätt fel. Utan det som jag har fått, det ska jag minsann använda för Gud. Det är lite, jag börjar påstå nu att det kanske är livets mening. Det kan vara något i den. Det sättet som du är skapat med, det kommer att bli ditt livets mening. Du vet en sån här kofot. Den här är en bra version. Den håller. Och man gör så att man först formar det här. Och slår alla de här hål och väcken och sånt. Sen värmer man den. Så att det är typ glödande hett. Sen stoppar man den i kallvatten eller kall olja. Och då blir det härdat. Fast det är inte exakt så. Det är lite annan värme på en sån här. Därför att man gör det så att det blir som en fjäder metall. Härdat på det sättet att den håller men den kan studsa tillbaks. Lite som en fjäder. Och du vet i livet ibland hamnar vi i såna här situationer. Att det hettar runt omkring oss. Det känns att allt brinner bort från dig. Och man blir formbar. Det är just då när metallen är rött. Då kan man forma den. Det är lite som en lera. Inte så mjukt. Men man kan forma den. Speciellt man slår lite med hammare och formar de som smider. Och sen när man droppar den i den där kalla oljan, då kommer det alltid att vara i den formen. Och det kommer att hålla. Och du vet, när det händer saker i ditt liv, det är lite den att ofta i samtidigt, när det blir den här hetta, det får öka på. Det får brinna bort en hel del. Och du får bli så pass hett att han kan härda dig på den uppgiften som du behöver göra. Och många motgångar i livet är just sådana att man kanske kapar av en del som inte behövs. Därför att man ska använda den på något annat. Man kanske kommer att använda dig på något annat än vad du har tänkt att det ska vara. Men du vet, oavsett om du har hittat din plats, som man säger. Om det nu är så att det verkligen finns en sån här ultimata plats för dig. Jag har ofta tänkt så att du vet, där finns en slags kallelse att när jag blir satt på en plats, då kommer jag alltid vara i den platsen. Men du vet, livet är inte så. Livet är som mera som en vandring. Du har en stig till dig som är bara till dig. Och på den vägen, du har någon mening med ditt liv. Vi kan kolla, vad är det för mening med ditt liv då? Efesebrevet 2:10. Ja, den här bibelställen, jag bara fastnar på den här. Jag har fastnat starkt. Efesebrevet 3:10. 2:10. Ja. Där. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Alltså vi är i grund och botten hans verk. Och vi är gjord för goda gärningar som han har förberett till oss. där är din kallelse. Alltså din kallelse i livet, din plats i livet är någonstans där. Alltså det finns goda gärningar som är förberett för dig. Och här är det ingen fråga vilken ålder du är, vilken social position du har eller egentligen vad kan du. Utan det är så att du har fått det som du har fått. Och den allt är förberett för de här goda gärningar. Alltså han har till din stig det gott som han vill att du ska göra. Och det betyder att du ska inte behöva göra de goda gärningar som någon annan ska göra. Eller ditt liv, det behöver inte se ut som någon annans liv. Utan du vandrar med det som du gör. Och du har möjlighet att göra det. Det är bra att förstå också att det är inte så att man tänker att nej jag kan inte. Jag kan inte göra det som Gud har tänkt till mig. Visst det kan du. Oavsett vad har hänt till dig. Du kan göra de goda gärningar som Gud har förberett till dig. Och det är otroligt viktigt att kunna förstå den. Oavsett vad som händer i ditt liv. Oavsett vad som händer i ditt liv. Allt kan hända. Du vet, vi läste här i början. Skatten i lerkärl. Andra Korinthierbrevet 4 och 7. Och där var den här att vi är ständigt trängda men inte instängda. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nedslagna men inte utslagna. Det är så att du kommer inte få en lätt liv. Där finns inte den här formulär att du kan lyckas med bra lätt liv. Sorry, det finns inte. Men i all det där problemet som kommer på din väg. Han har en utväg till dig. Därför att det är han som har skapat den där. Vi använder den där bilden om livets stig. Det är han som har planerat till dig. Ja, den här vägen. Han ska gå. Och du kan gå in i skogen. Och du kan slå din huvud på de där tre stumparna. Hur mycket som du vill. Och sen du kan komma tillbaka till stigen. Och fortsätta. På skogen. Du går bara vilse. Många har provat den. Många har haft sina tider i livet. Så att man har gått helt vilse. Och det händer. Men sen när vi kommer tillbaks på den som Gud har planerat till oss. Och då man tänker på något sätt att ja, men det måste vara något så stort och underbart. Och du vet, sådana här makalösa. Vi predikar mycket om väckelse och alla stora saker. Och absolut. Vi kommer säkert att vara med. Men sen finns den här vardagen. Det är det mesta tid. Som jag sa om de här som filmar till Facebook sin mat. Så det mesta är väldigt tråkigt. Din tråkiga vardag är egentligen ditt liv med Gud. Och där har han förberett de där goda gärningar som du ska göra. Så att Gud är större än predikanter med sina fina predikor. Han är större än stora Guds man och Guds kvinnor. Som kanske tycker att andliga livet ska vara någon slags karriär. Du vet att du blir präst och profet och apostel och kardinal. Åh, sån här frikyrklig påv kan man bli. Du vet, människor gör lite så att de som lyckas ganska bra, de lätt blir så att man tänker att amen, jag vill inte att alla ska se att jag är bara en lerkärl eller plastmugg. Så vi kan måla den lite annan färg. Ge lite fina namn och sätta på en rolig hatt. Som i många religioner man gör. Till slut man kommer med en hög rolig hatt. Då vet man att nu har du gått vilse. Yes. Jag gillar hattar faktiskt. Så att inget emot hattar, men att du kanske får poängen. Men just den att Gud, han är där i ditt vardag. Och den är så otroligt stort att förstå. Vi läste just här att vi är född om. Alltså, vi har blivit någonting som är någonting, att vi är en skatt, lerkärl som har skatt i sig. Och den är väldiga kraft och det kommer från Gud. Och han använder det så som han vill. Och du får vara med. Och du behöver inte piska dig själv att du är inte tillräckligt. Du vet, vi människor är sådana att vårt liv kan vara så fruktansvärt annorlunda. Vi kommer tillbaka på den här mångfalden. Jag har en väninna som ganska ung ålder, han blev mentalt sjuk. Grov schizofreni. Som förstörde hennes liv. Och ganska många år av hennes liv hon har varit på en sluten avdelning. Förlorat, inte att gå för mycket i detaljer, förlorat så många nära. Allt är liksom, det känns att allt är borta. Man har inte fått gjort så mycket med livet därför att sinnet har gått sönder. Den är så hemskt. När sinnet går sönder, man kan inte göra saker. Därför att du vet inte vad är riktigt? Vad är sant? Jag pratade med henne och hon sa om de här, att det kommer liksom visioner och man hör också lite tankar som man ska göra. Och att nu för tiden hon har lärt sig känna att, du vet, tackla bort dem. Nu när hon är väldigt gammal egentligen. Vilket jobbigt liv. Och var det hon som valde? Ja, men nu är vi här. Livet ska börja, jag är lilla bebis. Jag vill ha den här schizofreni. Den känns jättespännande ord. Och jag vill ha så att allt ska gå helt åt helvete i mitt liv. Det vill jag ha. Nej, det är ingen som vill. Ingen väljer något sånt. Och har hon gjort något fel så att någonting så hemskt händer i hennes liv? Och att folk dör runt omkring och man blir ännu mer sönder? Nej. Utan där finns ju fiende. Satan. Som har en väldigt, väldigt elak vision. Att skada så hårt så många som det går, därför att han vet att det gör ont till Gud. Och han hatar Gud därför att han är bitter till Gud. Och han har ju sin själ. Han en gång i tiden började strida emot Gud. Och Gud avglädde honom från all härlighet som Satan hade. Och nu är det dags för revansch, tycker han. Och han förstör allt vad han kan. Och då här i världen alla möjliga onda, dåliga saker kan hända. Jag tar gärna en så pass grov exempel. Att du vet, man så lätt tänker, ja men du vet inte hur jag har i mitt liv. Ja, nej, jag vet inte det. Men du vet inte hur någon annan har i sitt liv. Och tillbaks till schizofreni, du vet. Sen till slut att få den där sjukdomen att funka på något sätt ihop med människan. Man måste ge så starka mediciner. Att du blir fruktansvärt överviktig och så lugn. Att du vet, allt sänks ner, känslor och allt. Och då kan man överleva livet. Ändå den här personen, jag uppskattar henne. Jag har haft många bra samtal med henne och på något sätt jag har fått en glimt av den att Gud älskar henne. Och hennes liv har en betydelse. Det som hon har åstadkommit här i livet är viktigt. Och jag har bara fått den. Och kärlek mot den här människan. Men hon har förlorat fruktansvärt mycket. Fruktansvärt mycket av sitt liv. Men jag har förstått att vänta nu. Hon är någonting viktigt. Det som hon har kunnat göra i det här livet. Den har betydelse. Och när man kan förstå lite grann något sånt på någon annan. Du kanske kan också titta på spegeln och förstå att även att du har misslyckats på många saker. Även att du har inte blivit det som du ska bli. Gud, han älskar dig. Han har skapat till dig, precis till dig en liv. Som har massa goda gärningar förberett till dig. Som du ska kunna göra. I den vandring som du har framför dig. Och det spelar ingen roll hur livet går. Han är i alla fall där. Vi kan läsa Psaltaren 23 och 4. Jag fick den här, jag tror att jag fick den flera gånger när jag var i bibelskolan. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Och du vet att här lovar man inte ett lätt och fint liv. Om Gud säger här att om du vandrar i dödsskuggans dal, där är jag ändå med dig. Då kan vi förstå att det kan hända att du vandrar i dödsskuggans dal. Ingenstans i Bibeln, ingenstans man säger att du ska få en lätt liv som du kan bara flyga igenom. Ja, ni som är här vet ju ganska bra att min son blev sjuk en halv år sedan och sen dog. hjärntumör. Och du vet, den här dödskuggas dal, det är så fruktansvärt mörk plats. Och den river ditt själ. Och redan många gånger innan hade jag fått den här tröstan. Att om det råkar hända så, han är med dig. Och det måste jag säga att han har varit med. Och jag har kunnat överleva den därför att Gud har varit med mig. Men det betyder inte att det skulle ha varit lätt. Utan det är mörkt. Och den kan vara så tungt i livet ibland. Jag tror att du vet vad jag pratar om. Du vet, ibland man hamnar på sådana tillfällen i livet. Men man tror att man kommer aldrig överleva. Men ändå, oavsett var du är, han är med dig därför att han bor i dig. Det är det som är så stor tröst, att när vi föder om och Gud kommer i oss, det är inte något sånt att nu ska vi berätta till Gud vad har jag känt och hur jobbigt har jag haft. Därför att han är i mig och gör de saker som jag gör med mig. Och där i dödsskuggans dal, han är med mig. Och sen, jag kommer ihåg, det var typ väldigt, väldigt snabbt efter min son hade dött. Jag började liksom be för Gud att, förstår du vilken känsla det är att förlora sin son? Och samtidigt när jag ber, jag får en tanke från honom. Inte hör någon röst, men bara en liten tanke. Jag brukar ha alltid en jätteliten tanke. Det är, här är det som jag skulle vilja vara någon annan. Jag skulle vilja höra. Jag skulle vilja att någon ängel kommer och berättar mig. Men jag får små tankar. Och jag får nöja just nu med det. Jag fick bara direkt den här tanken. Att jag visst vet han hur det är när sonen dör. Därför att Jesus har dött. Och det är egentligen för min skull. Och därför stod jag samtidigt så otroligt djup sett. Jag skulle inte låta min son dö för någon annan. Alltså jag tycker att, nej. Jag skulle kunna själv dö åtminstone för min familj eller för sonens skull. Jag skulle ha dött gärna. Det är också så konstigt att när kärlek är sånt. Att om någon doktor skulle ha kommit och frågat att ja, men nu har vi en sån här ny apparat. Vi stoppar dig i den där hålet och sonen i den där hålet och sen du får sjukdomen och du får dö. Så vi skulle ha bråkat med Petra att vem får ta den här. Därför att man är direkt på något sätt redo att dö för den som man älskar. Älskar på riktigt älskar. Och sen i den här kaos förstår jag på något sätt att Gud har en sån tanke om mig. Att han är direkt redo dö för min skull. Det känns att det där var stort. Alltså älskar han mig så mycket att han är direkt redo att dö för mig. Speciellt att ge hans son att dö för min skull. Den är tanke i process fortfarande. Alltså det är lätt att säga att wow, jag har förstått det här. Nej, jag har inte förstått det där. Jag förstår bara att det är jättestort och jag skulle inte vara redo för sånt. Men du vet att när du frågar i den där ditt livs sämsta stund eller alla dåliga stunder, Gud, vad har du gjort för mig? Varför fick jag en sån här nedgång i mitt liv? Varför gick allt sönder? Varför saker funkar inte för mig? Vad har du gjort för mig? Egentligen, han har gjort allt för dig. Han har låtit sin son dö för dig så att du ska ha evigt liv i gudomligt rike. Och vi förstår inte det här. Vi verkligen inte förstår det. Så då måste man predika det väldigt mycket. Att man skulle kunna få en liten bit. Så här är tanken den att du kommer inte heller efter den här predikan förstå den. Men du har fått lite som jag får alltid, lilla tankar. Så nu jag försöker ge dig en liten tanke. Om den att det här är något riktigt stort. Och egentligen du behöver inte vara så orolig och på de där sakerna som inte funkar här i livet. Och du behöver inte heller vara så stressad om det där hur ditt liv kommer att lyckas. Där finns en möjlighet till en enorm befrielse till dig. Egentligen, du behöver inte vara så stressad om de misslyckanden som du har åstadkommit till dig. Och du behöver inte vara så stressad om den som kommer skall. Därför att han har gjort jobbet för din skull. Så den där stora jobbet är gjort. Det här är lite som såna här barnens tävlingar egentligen. Vi hade tanken att okej, nu blir det 10 000 kilometers löpning. Och alla är där, wow, nu är vi på startlinjen och man skjuter bang. Och så man tänker, 10 000 kilometer. Okej, vi ska springa typ jorden runt, eller nästan. Wow. Jo, ni har 5 timmar tid för det. Ah. Det här kommer inte att funka. Och sen kommer Jesus och flyttar den här mållinjen som var omöjligt att komma. Han flyttar där bredvid. Precis bredvid och säger att om du går igenom den här, då får du priset. Om man tänker att det här var dumt. Men det är inte alls dumt därför att i början var det omöjligt. Och det var egentligen så att bara han kunde göra det här. Och nu, vad är kvar då? Därför att han gjorde det här, vi kommer alla i mål, yay! Vi får en pris. Det är lite den attityd som många kristna har. Som att skolan, man får den här. På min tid fick man en sån här silversked. Jag har en sked med mig här. Jag måste visa den. Jag är jättestolt om min sked. Jo, jag är jättestolt över den här när jag hittar bara den. Jag har faktiskt en titansked här. Titan, ja, det är fina grejer. Ja. Fina, dyra grejer. Jag har råd för såna här titanskedar. Och man fick en sån här silversked när man hade åkt skidor. Eller löpning, någonting. Och sen man är sådär, jaha. Alla fick en likadan sked. Och det är lite så som vi kristna tänker om himmelen. Att ja, evigt liv och härlighet för evigt. men jag har så jobbigt här. Jag har så jobbigt här. Vad har du gjort för mig, Gud? Ja, silversked har jag. Alltså, han har löst evigheten. Och vi klagar om den där en minut som vi är här. Men jag förstod någonting på den när min son dog. Han var 14 år. Och man tänker, vad hinner man göra i 14 år? Och sen, vi har haft såna här stödgrupper med andra som har förlorat. Och du vet, där kommer det igen att man tänker att jag har varit det här är det värsta som kan hända för någon människa. Sen kommer de andra och berättar att det är mycket värre. Jag fattar inte, hur kan det vara så hemskt? Och sen om man tänker, ja men min son fick 14 år och sen någon annans fick 6. Vad är betydelse för ett liv som håller 6 år? Det är ungefär samma som ditt liv om du lyckas med 88 och halv år. Det är den här ena minuten i början och sen är det evighet. Och du kan, om du tänker 5000 år och sen du räknar där procentuellt, vad är skillnaden mellan 6 år eller 88 och halv år? Det är väldigt lite. Det spelar ingen roll egentligen. Och 5000 år, om jag förstår rätt, i evigheten är en väldigt, väldigt kort stund. Det knappast går att räkna. Och på något sätt, genom det där som jag var tvungen att gå igenom, jag har förstått att jag behöver inte stressa så mycket på mina år som jag har här kvar. Jag kommer att dö. Och nu ska jag profetera över er. Åh, jag säger det. Herren säger att du kommer att dö. Oh. Hur kan du veta det? Hur kan du veta det? Därför att alla andra har dött också. Så kommer du med. Och du kommer inte att kunna ändra den. Jesus säger också att med bekymmer, ni kan inte ändra ditt livslängd en enda, heter det aln eller fot eller, varför Jesus använde inte metriska måttet tycker jag. Gud, han skulle ha kunnat säga, du kan inte ändra en 30 centimeter ditt liv. Då skulle det vara så mycket lättare att förstå. Men det var 2000 år sedan. Jag kan förlåta honom. Men en sak som är så säker är den att du kan inte ändra ditt livslängd. När du dör, då dör du. Folk tänker att jag fick en hjärtattack och nästan dog. Jag fick några år till. Nej, du hade en sån här liv och det ingår den här hjärtattack här och där tar den slut. Så är det. Därför att Gud har någonstans bestämt att här börjar livet och sen här slutar livet. Och så är det. När slutet kommer, då kommer det. Och så kommer det för mig också. Och min son, han dog alldeles för tidigt som jag tycker. Men som jag har nu sagt just att egentligen den livslängden har inte så stor betydelse i evigheten. Men här den har en stor betydelse. Men vad ska jag nu göra? Jag tycker att jag gick sönder av det här händelse. Nu när vi fortsätter med den här samma. Det är konstigt att på något sätt i anden, alltså djupt inne jag ser, jag nästan hör som Gud skulle säga, men det här kommer att gå bra. Lite så som jag predikar, att du behöver inte stressa. Men sen i mitt själ, i mitt inre tankeliv, jag har förstått att något har gått sönder. Alltså, att man funkar inte lika bra som förut. Men nu har jag börjat förstå att mitt liv
som här på Efesierbrevet 2, att det finns en antal goda gärningar som är förberett till mig, som jag vill faktiskt göra, och sen dör jag. Sen är det slut. Och jag accepterar den. Och därför predikar jag här att jag skulle rekommendera dig att acceptera den som du har kvar. Göra det bästa av det som du har kvar. Inte försöka vara något annat. Utan det finns en stor skillnad på den, att du försöker vara något annat än du är, eller att du gör den bästa. Du vet, vi är förberett för goda gärningar. Jag ska ge dig en exempel om en människa här inne som har gjort en jättegod gärning till mig. Bara att han råkade vara på rätt plats, rätt tid. Vad det är svårt att predika om sådana här jättesvåra saker utan att gråta så mycket. Men jag tycker att den är så bra exempel. Jag var typ ett par månader sjukskriven efter min son dog. Och sen började jag sakta och säkert komma tillbaks på jobbet. En dag jag kommer ihåg, det var väldigt tufft. Och sen det som är kul på mitt jobb, att jag kan vara ganska mycket ensam. När det är så tungt, det är skönt att bara lira runt. Och jag gick och äta korv i Biltema här. Och på något sätt, du vet, efter en sån här händelse i livet, man är så vilse. Man vet inte, vad ska man göra? Och då var det att en kille som sitter här, han råkade komma dit. Och frågade att får jag komma och sitta med dig? Och jag sa att jag... Och vi började prata. Han hade förlorat sin dotter någon gång i livet. Och du vet, det är så speciell band med att prata med en människa som har gått igenom någonting samma som du. Och speciellt i en sån här stund när du är där i dödsskuggans dal. Han påstår att han är med dig och hjälper dig. Och vi väntar så ofta så stora och så här enorma grejer som jag i alla fall väntar. Jag vill ha de här eldbokstaver och stora profetior. Men du vet, det mesta som han gör via andra människor. Och han, som Gud ledde på min väg, var... på förberett god gärning på den stunden. För att prata med mig. Och just det här att man kan fråga att kan man överleva det här? Och sen att någon som har på riktigt gått igenom samma kan säga att ja, du kommer att göra det. Första året är jättetung. Och sen han berättade om... hans erfarenheter om det. Och det var en sån här stund som jag mötte Gud. Men igenom en annan människa som hade gått sönder. Du förstår. Alltså någon som har förlorat så mycket. Som tänker sig att vad ska mitt liv bli? Vad ska jag kunna göra? Jag är sönder, jag har förlorat min dotter, jag... Du vet, man är så tom. Och ändå det står hela tiden det här livets mening för honom att Jag har förberett goda gärningar till dig i din stig så att du ska leva i dem. Och sen när du har gjort allt det där, sen kommer du att dö. Och där mötte våran vägar. Så att han kunde göra en enorm tjänst till mig på en väldigt tung stund. Och du vet, den är så stor för mig. Och jag är så tacksam över den. Också, jag är så tacksam för Gud. Att han leder människor på det sättet. Men från utsidan, det ser ut så här. Det går en gubbe till Biltema, hämtar sin korv och sitter där. Och sen kommer en annan gubbe, hämtar sin korv. Och de sitter och dricker kaffe och pratar. Sen går de iväg. Vad var det delen som var häftiga i den? Det här som jag menar med goda gärningar som är förberett för dig. Många av dem är enormt stora. Alltså världsomfattande stora. Men ingen ser någon skillnad. Du kan vara med och rädda en människas liv. Bara att du råkar vara där och lyssna. Och du kanske får inte ens veta att du räddar det liv. Eller du kan hjälpa på vägen. När någon har tufft att hjälpa vidare. Och du kanske inte ens förstår vad du gjorde. Och ingen kommer att tacka dig. Och det är det som är så bra. Det är det som är så bra. Därför att då gör vi någonting som vi får betalt. Vi får i himmelen tillbaks. Det som är den här hemliga goda gärningar. Varför är den så god? Det är lite, jag skulle jämföra, det här är dålig jämförelse. Men det är lite som pensionssparande. Jag har sett i mitt arbetsliv den här pensionsbomben. På mitt jobb, jag vet inte, hälften har bytts den tiden som jag har varit där. Därför att alla de äldre nu är de sista som pensionerar. Just den där boomers ålderkropp. Och ganska många av dem har sagt till mig att Timo, jag skulle ha satsat på det här pensionssparandet. Jag var så dum då att jag inte gjorde det. Och sen om man skulle ha möjlighet att pensionsspara så att varje krona får jag en miljon när jag är på pensionen. Vad skulle du göra? Jag bara frågar så här retoriskt att skulle du kanske plocka några kronor där? Och det är just det som dina hemliga goda gärningar är. I himmelriket. Varje gärning växer sån enorma. Och egentligen det växer här också. Därför den goda som du gör, den föds något annat gott. Som nu den här exempel som jag berättade om, den här killen som jag mötte i Biltema. Alltså den var så god för mig att kunna liksom få någon slags vägledning i en fullständig dimma. Och den är stort. Och då snabbare blir jag kapabel att hjälpa någon annan. Då blir det plötsligt, det blir inte bara att han får vara med på att göra en god gärning. Utan då blir det för mig en erfarenhet om en god gärning. Och jag känner hur viktigt det är. Och jag tar med allvar när jag känner att ja, men jag känner att jag ska gå och prata med den här personen. Jag tar det lite mer allvar och gör det. Och jag kanske hjälper den. Och den kanske får samma och hjälper nästa. Jag förstår poängen. Så det som jag försöker säga är att du har faktiskt en ganska bra mening med livet. Jag har nu berättat en hemlighet till dig. Meningen med livet för dig. Det är en massa goda gärningar som är förberett till dig. Sen dör du. Och det är jättegott. Därför att alla andra dör också. Men du är den som har pensionssparat. Du kommer att få så mycket. Och sen vi alla är med. Och kommer att njuta av det. Så det som är framför dig är goda gärningar. Du vet, om man tänker sen profetisk. Man tänker att det är hemskt. Vad händer i världen? Det kommer att hända hemska saker. Jo, det säkert kommer att hända saker. Och han har lovat att i dödsskuggans dal, han är med dig. Även om 1000 faller på den andra sidan och 10 000 på den andra sidan. Han är med dig. Det kommer inte att rubba dig. Och nu när man ser krig och sånt, plötsligt kommer det igen mera med allvar. Och man förstår att det här är på riktigt. Vi har levt i en sån här dimma allihopa. Inget hemskt har hänt. Och sen nu plötsligt börjar det hända hemska saker. Och då är det bra att vi hittar i Bibeln att det har varit hemskt i hela historien. Och nu har det varit väldigt konstig tid att det har inte varit så hemskt. Men sen när det kommer att hända igen, då är han med dig. Och vad ska du göra då när hemska saker händer? Det finns förberett till dig goda gärningar. Små och stora. Hemliga och synliga. Och det ska du göra med det bästa som du kan. Och försöka inte äta och slå sönder de andra. Därför att det är inte det som du är förberedd för. Jag lovade någonstans att jag ska predika om synd och döden. Så nu har vi den här korta synddelen. Gör inte dumma saker. Gör inte dumma saker. Därför att ditt livs mening är inte att göra dumma saker. Förstöra andra människor. Utan ditt livs mening var den att det är de här goda gärningarna som är förberett för dig. Och inte satsa på den som är tvärtom. Jag tror att vi behöver inte gå så djupt i den. Det räcker det. Och sen kommer du ihåg att alla får en silversked i slutet. Vi kommer att få en sån skatt som du har ingen aning om. Och det är verkligen inte på den nivå som silversked. Utan det är någonting som du kommer att bli chockerad hur mycket du kommer att få i Guds rike. Så du behöver inte bekymra om saker som inte funkar här. Därför att du kommer att dö och du kommer att få så mycket bättre. Men nu ska vi klara med den som vi har. Göra det bästa som vi kan. Det var bra. Nu är jag nöjd. Ja, tack Jesus. Petra får ta över här. Jag bär min verktyg och i min ryggsäck.
Kan be lovsångarna att komma upp och flöda lite härligt. Så tack Timo. Det var berörande och tilltalande tror jag för oss alla på ett eller annat sätt. Så vi tackar dig Jesus för att att du verkligen har skapat oss var och en och att, att var och ens liv har mening. Tack Jesus att det är din goda vilja att vi existerar här och att jag ber att du särskilt berör dem som har haft kämpigt med att hitta meningen med livet och kunna på något sätt se att det finns någonting ljust i tillvaron. Så tack Jesus att din sanning får verkligen landa djupt och öppna de inre ögonen att se vilken härlighet du har förberett för oss. Tack Jesus, vi tackar dig Jesus att du är en god Gud. Att du har fött oss på nytt för att vi ska verkligen få vandra i dina fotspår och leva i din gemenskap Herre och vandra i de här goda gärningarna. Tack Jesus att det är ingenting som vi kan prestera utan som föds utifrån att vi lever i din gemenskap. Att vi älskar dig som har älskat oss först. Tack Jesus. Tack Herre. Och vi kan göra så här att om du känner att Gud berörde någonting inom dig som du skulle vilja få förbön för, så är du välkommen att komma hit fram så ber antingen Timo eller jag för dig. Och vi sätter tro till att Herren får verkligen beröra och göra det verk han vill just nu. Och att du som är där hemma, jag bara ber för alla som är hemma och tittar. Och du Herre känner dem alla. Tack Jesus att du är där. Och Herre att om det har kommit upp jobbiga minnen eller erfarenhet eller saker som gör så mycket ont, så tack helige ande du berör och du kommer med läkedom och helande. Tack Herre att genom dina sår så är vi helade. Att du är vår själs herde och vårdare. Och vi tackar dig här också för att ingenting ont kommer från dig. Som vi läste här i början, att du är himlaljusens far. Och hos dig finns ingen växling mellan ljus och mörker. Att det kommer bara endast goda gåvor från dig. Så tack Jesus att den som haft kämpigt med att kanske ställt frågor att varför hände det här för mig? Hur kunde det här hända? Varför finns den här ondskan i världen? Och alla de här frågor. Så kom Herre med en djup visshet om att från dig kommer inget ont. Att du är god Gud. Och att det är du som är våran hjälp. Och du är våran räddning och vår stöd. Mitt i onda saker. Mitt i prövningar. Mitt i jobbiga situationer. Så omslut var och en där hemma och tack att du berör dem just nu med din kärlek. I Jesu namn. Amen. Så välkomna fram ni som vill ha förbön.